Är det Therese?
Ja.
Ja, tja, det är Petter.
Ja, hej.
Hej, var är
Vad
du?
ringer du för?
Var är du? Vi ska podda.
Jag är hemma. För att podda.
Kick and Rush. Vi pratar om Premier League-fotboll, banter, allting.
Ja, men det har väl inte varit så mycket till Premier League-fotboll i helgen, eller?
Va? Jo, du har ju spelat tre matcher.
Ja, men... Du menar allvar? Det är jävla rövgäng, typ Watford och Brighton som har spelat. Vad fan, det kan
Ja, men vad fan?
vi... Vadå, är ni i studion nu eller?
Ja, vi väntar på dig. Vi spelar ju alltid in vid den här tiden.
Vänta mig. Ja, nej, jag tog bara för givet att det inte... Det kan inte mena på allvar att jag ska åka in för att prata om liksom Potter och Brighton.
Ja, men det är ju Dominic Calvert-Lewin gjorde ju sitt 11:e mål i ligan. Alltså, det finns jättemycket att prata om.
Nej, men Petter, nej, nej, nej. Nej, alltså nej, jag har andra saker att göra. Jag liksom... Jag slog huvudet på kaffebryggaren och nej, jag skärper er, jag gör det inte.
Men... Therese, hallå?
Kick and Rush är tillbaka. Sportexpressens podd där vi pratar om Premier League med mig som programledare, Joakim Rydström. Och fullt hus den här veckan också. Vi har Petter Landén
här.
Therese Strömberg.
Också här.
Pontus Ajvej Veinemo.
Jag är korrekt. Här.
Ja, men vad härligt.
Är detta vårt Expressens försök att bygga upp relationen med Kina eller bara bryta ner den ännu mer genom att så här, ge kinesiska smeknamn till...
Ja, vi tänkte vi gör det här på något sätt för att sträcka ut en hand, så kan man
okay,
säga.
Ja. Mm.
Sen när vi väljer en konstnär som kanske inte är superpoppis i den kinesiska regionen.
Nej, men jag kör ju på Peter Ma Long Landén, för att bordtennisspelaren.
Mm. Det har något, ska jag säga. Sen har vi också med Sebastian Mattsson på Sebastian Mattsson Soundboard, bara för att vi saknar honom så mycket. Han låter så här.
Ja. Och jag fattar ingenting, så jag
vill Therese trycka också en gång.
Ja, oh, jättegärna, jag vill testa.
Det är ju så här med narrativa.
Härligt.
Jag vill trycka om, jag får trycka till Sebastian.
Ja, okej, gör det.
Nej, jag skojar. Det var, jag hade ingenting att trycka till med. Men jag fick en känsla att jag ville trycka till honom.
Ja. Det är riktigt taskigt att sparka på någon som ligger ner. Just nu är han med om en podd där de pratar om spelare i den gibraltiska ligan. Jag vet, han skrattar. Alltså så här, ljudet som kommer ut är skratt, men känslan är sorg.
Ja, vi kan också börja med att säga stort grattis till Rolf Corneliusson.
Vem?
Som vet om det? Ja, det är frågan. Han fick rätt mot Skatteverket.
Vänta, så här, visst finns det någon sån här Svante Corneliusson? Dan Corneliusson, en gammal blåvitspelare.
Ja, det är korrekt. Ja. Det är möjligtvis att de är släkt. Nej, Rolf fick alltså rätt mot kammarrätten, tror jag det är.
Okay.
Så att han numera, och det här firades lördags, heter Rolf Lennart Newcastle Corneliusson. Mm. Han hade tydligen någon form av namngivningsfest på Öckerö i lördags. Oklart om det blev av.
Men vad fan,
var Allison där och döpte honom då, undrar jag?
Sannolikt. Pontus, har du någon koll på det här?
Otroligt bra spaning.
Sen ska det ju sägas att Dan Corneliusson bor ju där ute på de norra skärgårdsöarna.
Så det kanske var Dan Corneliusson som var med och döpte.
Ja, det är inte otänkbart.
Ja, han gör en Allison, så att säga. Nej, men om jag förstått rätt så var det här Svenska Spel som hade någon tävling där folk fick döpa sig efter sitt favoritlag.
Men vänta, Svenska Spel hade en tävling där du fick döpa det. Är det Svenska Spels gift vid första ögonkastet? Vi ska så här övertyga folk att göra helt sinnessjuka saker för vår egen vinning.
Det är Svenska Spels version på Paradise Hotel.
Ja, okej. Okay. Mm.
Nej, men i alla fall, så han sa att han hette Newcastle, då sa Skatteverket. Nej, det tänker inte vi låta dig göra. Han överklagade, kom till kammarrätten, vann, firar nu detta genom att helt enkelt ha en namngivningsfest till sin egen ära. Och enligt kammarrätten så sa de, kan man heta Bayern, vilket folk tydligen gör, då kan man också heta Newcastle.
Ja, men det här ger en lite härlig aura till Sverige som liksom en härligt kulturell, att vi är lite anarkistiska i det. För att jag vet att det finns en så här gammal historia om någon man från Singapore som döpte om sig till Manchester United. Mm. Alltså han behöll ju inte då motsvarande Kenneth Corneliusson eller vad han hette. Utan han bara tog bort allt.
Rolf.
Ja.
Ungefär samma.
Ja, Rolf Kenneth. Ni hör att det är samma namn. Det är samma familj, så att säga. Men det känns som att Sverige kan ha varit stelbent kring det här. Ja, men det är som att Sverige kan ha varit stelbent kring det här innan. Men att vi nu har lite den här liksom världsvana rycka på axeln, liksom så här, det spelar väl ingen roll. Jag tror att det var Filip Hammar som hade en gammal spaning om att Stockholm var ju inte en riktig storstad förrän den luktade avföring på tunnelbanan. Det är liksom en viktig del i det, och det här tycker jag är ett steg i rätt riktning för Sverige att släppa sin lite mossiga byråkrati. Ja. Tack Rolf Kenneth.
Tack Rolf för att du är en ledstjärna i det här. Är det någon annan som vill döpa om sig till något? Vill du heta exempelvis Pontus Liverpool Weinemo?
Jag hette ju på Facebook en gång i tiden Pontus Prins Weinemo efter Kevin Prins Boateng.
Lite långsökt.
Mm. Ja, och du tog mig till Pontus Gerard Weinemo. Mm. Det var ju en svag tid i mitt liv när man tyckte att sånt var väldigt kul.
Mm. Mm. Jag hade faktiskt också Petter Danlandén på Facebook. Oj. Men efter att det...
Att vi möts i den,
ja, men efter att det helt förstörde mina chanser med en tjej som jag var intresserad av, så tog jag bort det och kommer aldrig att återvända igen. Men dock är ju Dan22 alltjämt mitt alias på så här Instagram och sådana grejer.
Ja, just det.
Therese Rynninge IK Strömberg.
Therese Derbyförlust Strömberg känner mig som mest idag faktiskt. Men,
som så många andra dagar.
Vi valde inte att ta upp det. Men om du vill prata om det så är det okej.
Nej, jag har pratat klart.
Ja, men vad bra.
Det var bara det jag ville säga.
Vad skönt. Anyways då. Den här reducerade omgången i Premier League, den blåste ju inne. Mm. Så att de blev ännu mer reducerad. Så det är egentligen bara tre matcher som har spelat. Everton slog Crystal Palace med 3-1. Brighton Watford var 1-1. Och Sheffield United ångar på mot Europaspel. De vann mot Bournemouth med 2-1.
Mm.
Och är nu alltså på kvalplats för Europa.
Ja.
Precis som vi föresåg.
Ja, just det. Jag tror att jag pissade på dem senast. Men det är ju helt vansinnigt. Alltså jag har suttit och tittat på, jag ska ärligt erkänna att jag så lite som att man skumläser en bok, så konsumerar jag den här matchen. Som bakgrundsljud och bild till allmänt hemmafixande. Men de är ju, och här får du vara med mig Pontus och så här, sticka hål på min spaning, men de är ju liksom ett fattigmans Liverpool i att på något sätt så ser de hela tiden till att så här, det handlar om mycket tryck, hålla bollen vid liv hela tiden och ständigt komma i den här våg efter våg efter våg. De gör det ju inte lika bra som Liverpool, obviously. Men det finns ändå någon slags intention och vilja att inte ge emot sådana andrum. Alltså det syns så väldigt tydligt på deras kvitteringsmål där nyförvärvet Sander Berge efter en hörna egentligen bara tjongar bollen upp jättehögt i luften, nästan som liksom ett bägerslag i volleyboll, bara för att, och då bara det som flyger till skit runt bollen, liksom bara svärmar runt motståndarna tills de kan stoka in den.
Ja, ja, men det är ju mycket så. Alltså de har ju den, jag håller med. Jag vet inte vad jag ska säga. Det kändes som att vi behövde ha någon form av polemik här, men jag hade,
nej, absolut inte. Nej, det var det bara liksom att, vad jag menar med Liverpool Light är att, så här, att Liverpool, det finns ju otroligt mycket fotbollsskicklighet, ja, i det laget. Men
skillnaden är väl någonstans kvaliteten på fotbollsspelarna.
Ja, nej, men exakt. Men Liverpool är inte rädda om du tar en City-jämförelse från att göra det enkla.
Nej, liksom. Verkligen inte. Liverpool gör ju mycket ofta så att om bollen kommer upp till, när efter en hörna så går den upp till Joe Gomez eller så här, lyfter de in den igen. Mm. Ofta med lite mer precision och tanke, men den lyfts in hela tiden och de vet att tappar vi bollen offensivt runt motståndarnas straffområde, då har vi ganska stor chans att vinna. Eller vi kan vinna tillbaka den, och vinner vi tillbaka den har vi en jättestor målchans.
Mm.
Och det är ju lite så de jobbar också. Låt inte motståndarna andas, ligg hårt, tryck på dem så mycket som det bara går. Det känns som det enda Chris Wilder säger till dem.
Mm.
Alltså spring mer än vad motståndarna gör så kommer vi göra mål, typ.
Väldigt basalt.
Ja, men vad tror du Chris Wilder är? Det är inte så att han är ingen tänkare. Det är inte så att Platon står där inne.
Det är ju... Det är inte kul bilden då. Att det är liksom, han har en staty på sitt kontor. Ja. It's Plato. It's my idol, always been.
My favorite philosopher of all time.
Aristotle, don't get me wrong. He's a brilliant geezer. But Plato, you know. Top of the tops.
Main man. Nej, men
det hade helt plötsligt blivit en Monty Python-skräck.
Ja, om det finns en tränare i publik som inte kan läsa så är det troligt att det är Chris Wilder.
Mm.
Så,
den var,
det är den nivån
den var
är
lite
på.
Taskig, men jag förstår vad du menar.
Ja, men vi sparkar uppåt, herregud.
Det gör vi faktiskt. Vi sparkar uppåt mot ett lag som ångar, som sagt, mot Europaspel. Och det ska bli kul att se hur de klarar sig. Just nu, 2 poäng för Spurs. Bara en sån sak. En match mer spelad. Absolut.
Ja, vi stod här i somras och sa att nej, men klart Sheffield åker ut, de har inte en chans. Jag har ju fått äta upp det så himla många gånger. Och jag skrev, alltså, i början när de började vinna också så fick jag ju, det var ju massa på Twitter som skrev, vad säger du nu då? De går ju skitbra. Och jag får ju fortfarande sådana. Med all rätt såklart. Det är ju Alltså, det låter sjukt, men det är ju typ den största prestationen i Premier League den här säsongen.
Ja, men det, alltså, är vi, det är det faktiskt.
Vi pratade väl också om just det här att så här, ja, men det är liksom, i vissa matcher kanske de kan spela så här som de vill spela, men det kommer liksom inte riktigt funka i alla matcher och hit och dit och just att de ska komma in och spela, tro att de kan spela den här fotbollen i Premier League som om det vore hur enkelt som helst. Och sen har det visat sig att ja, men det är ju i princip det för dem. Så att där skämde vi ut oss.
Ja, det får man säga. Ja, men, det var inte första gången.
Nej, gud så. Nej. Och inte sista heller.
Nej, men om man ska säga så här, alltså, typ Leif G.W. Persson har gjort sig ett namn genom att så här, citera statistik i svensk tv i 100 år, liksom, ja. Och sannolikhet. Och titta, som vi var inne på förra gången, att tittar du på lönebudget kan du ofta få en hygglig idé om hur Premier League slutar. Mm. Där var ju Sheffield i botten och det fanns rimlighet att anta att lönen, alltså, sett till kvalitet på spelare, att de inte skulle räcka till. Det här är ju faktiskt en överprestation av Leicester Skamott.
Ja, men nästan så. Alltså, det är ju otroligt. Det är ja. Ju, de har ju inte heller så bra spelare. Det är det som är så sjukt.
Nej, men, och
så, de har ett bra lag.
Börjar man titta på liksom deras kvarvarande schema så är det så här. Nu har de tre raka matcher då mot Villa, Norwich, Newcastle. De skulle kunna ta 9 där. Sen United. Alltså,
det är ju 12 säkra.
Ja, alltså det är först liksom i slutet på april när de har Wolves och Chelsea dock båda hemma på Bramall Lane som det blir så här. Ja, de har Tottenham hemma den månaden också som är så här, ja, där kanske det blir knivigt. Men
där kanske Europaspelet avgörs till och med.
Alltså på riktigt, ja.
Den 4 april, det är inte riktigt, kan faktiskt vara.
Ja, jag har vänt kappan efter den här stormen Kiara-vinden snabbt från förra veckan. Men nu säger jag att de tar fjärdeplatsen.
Jag har en god vän som är Sheffield-fan, har varit hela sitt liv, helt sant. Och han alltså, illustrerar hur sällan Sheffield på något sätt är med. Han smsade efter förra avsnittet och var glad att vi tog upp Sheffield överhuvudtaget. Vilket säger en hel del. Men han tyckte det var väldigt kul att Berge hade kommit in då förstås. Tycker det var väldigt stort, så det är alltid något. Utöver det så finns inte så jättemycket att säga då om senaste omgången, så vi tänkte vi gör så här istället.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svep Nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, för att det var väldigt många nyheter upptäckte vi när vi, eller som vi ville prata om. Det är så här, kanske inte skitstora nyheter och inte liksom kanske sånt som präglas så mycket av silly som har varit på senaste tiden, utan väldigt intressanta grejer som överhuvudtaget har hänt i Premier League som vi vill prata om. Och en av de som jag fastnade för först och främst är vad som hände i West Ham, där en person som heter Cameron Robson, som är supporter, han har stängt av från alla lagets hem- och bortamatcher resten av säsongen efter att ha burit en GSB Out t-shirt när han var volontär på en hemmamatch. Han var flaggvakt eller någonting, jag vet inte riktigt vad han gjorde. Det här hänger också lite grann ihop med någonting som hände upp i Newcastle där, ja, det är helt enkelt... det blev ett avgörande i övertid mot Oxford i FA-cupen så att Newcastle gick vidare. Och en person, gjorde helikoptern.
Det här är protester av samma dignitet och kvalitet såklart.
Ja. Kan någon beskriva vad helikoptern är, Pontus?
Ja, men han tog ut sin dase och snurrade den i handen.
Det är korrekt.
Jag var så jävla förväntad, vilket ord ska han använda? Ja. Det kunde gå vilken väg som helst det här.
Ja, men det tyckte det var passande för vad vi fick se.
Ja, ja, visst.
Och där såg vi också en tweet, Petter. Vad var det för tweet?
Ja, det var ju Alain Saint-Maxime, den fransmannen är han, va? Värvad från Frankrike i alla fall, till Newcastle, som har gjort sig lite av ett Twitter-kändisnamn för att han är ganska humoristisk, som reagerade på, jag tror det var någon sån här riktig fake, så att Purely Football UK tweet om att den här DASE-supporten, ska vi kalla honom det, stängdes av. Att,
han blev uthängd med namn i brittisk press.
Ja, han hängde ut och blev uthängd. Saint-Maxime skrev då, "That's messed up since we didn't see anything because of the cold night." Hopefully, inom parentes då. Och sen hashtag, "We will remember your pinicopter."
Det vill säga, man såg inte så mycket, de andra ord. Jag har inte specialstuderat de här bilderna, men ja.
Jag förväntat att fotbollsspelaren kommer med skämtet om att han har en liten penis.
Ja, det är väldigt en character. Det är det ju. Det
är sant, i och för sig.
Men vad vill du komma med detta, Joakim?
Ja, nej, men det finns många frågor här, men först och främst undrar jag, kan jag börja med West Ham? Alltså, en person vädrar någon form av missnöje mot ledningen. Alltså, det är ju en ledning som har alla anledningar, som man har alla anledningar att vara missnöjd på. Och han blir direkt avstängd. Hur sköra snöflingor är West Ham i det här? Att de reagerar på det här ganska extrema sättet. De skrev alltså ett meddelande till honom där de sa att "Your display of provocative messaging was deliberately intended to incite the crowd."
Mm.
Mm.
Ja, det är korrekt.
Mm.
Alltså problemet för dem tror jag väl är att, att han gör det väl under någon form av uppdrag för klubben i och med att han gjorde någonting med en flagga, vad det nu var. Men det är klart att det är supertöntigt. Och jag menar, alltså, om man tänker om man nu liksom, det är två helt olika grejer att jämföra, men det går ju ändå inte att inte tänka på att det känns väldigt många gånger som att nu har det i och för sig blivit mycket bättre på den fronten, men just det här med att man inte utreder och tar liksom krafttag mot många andra saker som är mycket mer problematiska, till exempel rasism och sådana grejer inom fotbollen, och sen så direkt när liksom man får någon form av kritik riktad mot sig, då är det så här, ja, men nu är du avstängd. Hej då, du får aldrig mer komma hit, typ. Jag tycker bara att det står ju liksom inte, det, om man säger straffet, står ju inte överhuvudtaget i proportion till vad det var han gjorde.
Nej, eller vad West Ham har gjort alltid. Det är liksom, det är ju en provokativ klubb på många sätt. Det här det är ju så diktatorsfasoner, vilket, alltså det här var ju jätteväntat. Det är klart han förväntade väl sig att han skulle bli avstängd av.
Ja, men han måste ha förstått att någon form av reaktion skulle komma. Man ska säga att GSB i det här fallet står för David Gold, David Sullivan som är delägare och Karen Brady som är vice chairman för klubben.
Ja, man kan jämföra med de som inte har koll, så kan man jämföra med Glazers och Ed Woodward, typ. Och de har ju fått jättemycket kritik, med all rätt. Sen har de har investerat jättemycket pengar. Sen har de ju bara inte kunnat
omsätta det.
Nej, precis. De har inte varit så skickliga på det, helt enkelt. Men de har ju pumpat in pengar i klubben. Det ska man inte låtsas som de inte har gjort.
Nej.
Och så. Men det funkar ju inte. Det de gör, de kan ju inte riktigt fotboll, vilket är ett problem. Men sen, jag tycker att det är väntat att han får det här, att han blir avstängd. Men West Ham som har skakats av ändå väldigt många värre saker, det blir konstigt att de liksom, att det är det här de går ut och verkligen tar aktiv ställning mot. Det var ju bara för något år sedan när de attackerade United spelarbuss, fans gjorde det efter en match i Premier League, och de gjorde det mot Liverpool också nu i Premier League, kastade sönder en ruta till de här bussen. Och det vill säga, ja, spelarna skadas inte av det. De kanske blir lite rädda, men det, ja, jag tycker inte att det är det värsta som kan hända, om jag ska vara ärlig. Men däremot så har ju West Ham själva, när de var bara för något år sedan, när deras damlag tränade i vad spelarna beskrev som dirty ditch outside railroad, liksom. Och de fick inte tvätta tröjorna, de hade ingen skjuts till matcherna, de fick inte använda herrlagets träningsanläggning. Och det är liksom, men det blir det här som de reagerar på, ägarna, när det blir kritik mot dem. Det är ju väldigt mycket så här, det känns ju nästan som att det är en diktatur där man liksom, ja, det finns hur många problem som helst, men vi väljer att fokusera på det som
precis, du säger oss. Det här dumma, därför ska
det är liksom gulag nivån nästan, men
alltså man kan ju vända på perspektivet, tänker jag. Alltså, ens första tanke som slår en är precis som du är inne på, Pontus, att så här, vad är ni för galna diktatorer och hur töntiga är ni? Men att det kanske finns något positivt i det här, för att i vanliga fall så var det en snubbe med en anti-budskaps-t-shirt på liksom London Stadium. Hur många var det totalt? 45 000. Varför ska de bry sig om honom?
Hur många ser honom?
Nej, exakt. Men det blir ju tydligt tecken i att det här oroar ju dem. Alltså varför skulle de annars agera så hårt? Att det faktiskt finns en slags publikmakt i liksom det här multimiljardindustrin som är Premier League. Ja. Att du som enskild kan faktiskt påverka. Och sen, det här kan ju bli lite... Känner ni till Barbara Streisand-effekten?
Nej, berätta gärna.
Så här.
Nej.
Kort. Barbara Streisand hade ett strandhus i Malibu. US Geological Survey tog flygbilder på den eroderade kustlinjen. För forskning, av forskningssyfte. Där syntes Barbara Streisands lyxvilla då i Malibu. Hon tog krafttag för att den skulle raderas ur studien. Vilket ledde till att alla såg hennes hus. Hade hon inte sagt ett ord hade ju ingen lagt märke till hennes hus, för att vem läser US Geological Service årliga rapport av eroderad kustlinje i Kalifornien? Ingen. Samma sak här igen.
Barbra Streisand om någon anledning.
Jo.
Hur letar den sen? Det är det som är frågan. Hur hamnar den på hennes skrip?
Hon har väl ett rejält team som håller på och ständigt googlar hennes namn.
Eller så var superintresserad av eroderade kustlinjer.
Ja, exakt.
Jag bor ju här. Jag vill leta mer.
Men det här är ju egentligen samma sak. Hade inte de satt den här mannen i fokus så hade ju ingen tänkt på honom. Det kanske hade varit lite så här mini Western Forums grej. Nu får ju han plötsligt liksom uppmärksamheten för den här protesten. Och detta kan ju leda till vidare protester. Jag tolkar det som att de är oroliga. Och de är oroliga för att få fansen emot sig.
Ja, men det säger ju också, det säger ju någonting till fansen också, att om vi går ihop och gör någonting tillsammans, och det är 5000 på läktarna som alla har sådana t-shirtar, ja då kanske vi kan få till en ändring.
Nej, jag tycker de är extremt töntiga i West Ham, men också dumma, för det här är någonting positivt för fansrörelsen.
Ja, och det är väl någonstans att man i grund och botten så respekterar man ju ändå, eller man, jag. Alltså att man gör sådana grejer som den här mannen, som jag inte har en aning om vad han hette, med t-shirten gör. För precis som ni är inne på, alltså det är ju såklart någonstans bra för honom. Han kanske också hade räknat med att det här skulle få så pass mycket uppmärksamhet som det har fått. Men som sagt, det är ju en superbra grej i så som fotbollen ser ut idag, att man ändå lyckas få ett sånt genomslag på en sån här grej som man får.
Apropå West Ham, ändå kul att David Moyes sa när han blev tillsatt, när han frågade, ja men senast fick du sparken, hur rädd är du för att få sparken nu? Jag ska göra ett så bra jobb att de inte kommer kunna sparka mig.
men om man kollar då på
The Chosen One.
Om man då kollar på Dase-gate då, utifrån det ordvalet vi till slut valde, där är det ju lite mer han är ju tydligen blivit avstängd på livstid nu istället.
Ja.
Man får skylla sig själv. Liksom, du drar inte fram ditt könsorgan bland folk, så klarar du dig. Varför måste man göra det?
Men vad kan man göra på en läktare lite grann också? Jag
tänkte så här, inte dra fram sitt könsorgan.
Inte så sexuella ofredande.
Nej, den tycker jag, och den är liksom, det, för då gick man, han gick för långt, det var helt sjukt också att så här, ens kom på idén. Men jag antar att han var väldigt full eller hög eller både och. Men det jag funderar på,
eller så var han bara en idiot. Det finns väldigt många sådana.
Väldigt
vill
många
jag ändå bara fika in.
Ja, nej men det är rimligt.
England.
That's England for you. Nej men alltså, jag tänker lite grann på vilken makt klubbarna ändå får, för att jag kan ju tycka så här att när jag växte upp så, nu kom det med många problem med huliganism och så vidare givetvis förr i tiden i England, och det har vi pratat många gånger om i svensk media också, när det kommer till även svenska läktare, men det känns som att England har blivit ett otroligt Premier League framförallt att kunna få den här tillrättalagda verkligheten istället. Att där får man inte göra någonting. Alltså jag har varit och kollat på 2 Premier League-matcher. En av dem, så bara jag reste mig upp så kom det någon fram och liksom nej för fan, sätt dig ner. Det var på Anfield. Jag var och kollade på match. Så att bara sekunden jag stod upp så kom någon och sa åt mig sitta ner.
Jag har inte suttit ner en enda gång.
Nej, jag bara menar. Och det är så här, sen så blir det den här kollektiva grejen att alla ställer sig upp och så vidare. Men liksom, varför ska vi gå på fotboll om man bara ska sitta där? Då kan vi lika gärna sitta hemma och titta.
Jag vet inte, man kan gå på fotboll utan att snurra sin dase.
Ja. Jo, och det var ett extremt exempel. Det var en vägen in i det.
Det finns ju inte så många sådana här exempel där man, alltså, det är klart, det har ju hänt att folk har gått, alltså, i engelska måttmätt i alla fall, gått över gränsen på läktarna. Mm. Att man hoppa ner någon rad, vilket är ju rimligt i många, många länder på många arenor, men i England så är det inte det. Och då kan man bli utslängd och bli av med sitt medlemskap och så vidare. Men det är ju inte jättevanligt att man beter sig som en supporter på de läktarna också. Alltså, det är inte så att man måste stå där och ja, men golfapplådera. Det gör man inte. Alltså, det är ju, folk är ju framförallt på borta står ju alltid, där står de ju alltid bara i överkropp utan att bli utkastade. Det är ju också obehagligt på många sätt och vis, men
jag förstår din fråga, Joakim, och det har ju aktualiserats i Sverige med den här domen mot, var det Elfsborgs supportrar som kramade någon spelare som firat mål. Ja. Så jag förstår frågan utifrån det perspektivet, men jag tror ändå att fotbollsläktare även i England, det är en fristad för mycket som inte skulle vara accepterat utanför liksom, arenan. Liksom, du kan inte skrika sådana saker som du gör på en fotbollsläktare utanför. Alltså, och det finns verklig god idé att liksom fortsätta diskutera språkbruk och sånt på läktare runt om i världen. Men alltjämt så är det ju fortfarande en kontext som är tämligen skyddad från vissa andra av, vad ska man säga, samhällets normer och oskrivna regler. Men och här tycker jag att med risk för att låta som en mossig svensk politiker, man kan väl bara idka lite sunt förnuft liksom. Så här,
ja.
Slå inte någon på käften.
Visa
inte ditt könsorgan.
Var inte rasist.
Nej, exakt. Och jag tycker att det är väl, det kan väl ha som någon slags bra grund att stå på för allting vi gör.
Ja, verkligen.
Det kan väl vi alla i Kick and Rush skriva under på.
Har vi de här reglerna i poddstudion?
Ja, jag ska aldrig visa kuken. Det är en sak som är säkert.
Då kommer jag vara med om er.
Men om man då kollar även på en annan vinkel in i det också. Alain Saint-Maxime då skrev den här roliga tweeten. Mm. En grej som jag också funderade på där, det är han har ju verkligen kunnat bygga upp en plattform genom att vara rolig på Twitter. Jag tror att många spelare också idag kan använda Twitter på ett helt annat sätt för att liksom direkt kommunicera. Om man säger att klubbarna kan välja sin, vad var det du sa Pontus, gulagväg in genom att vara diktatorer, så kan ju spelarna faktiskt också mycket mer kontrollera sitt varumärke idag och liksom själva ha en roll.
Som när Zlatan startade sin app.
Exakt. Mm. Och sluta egentligen svara på frågor från journalister utan gick istället direkt bort till appen och svara på frågor den vägen. Men jag menar, jag tänker att båda de här grejerna har ju lite att göra med att vi som journalister kan inte riktigt täcka klubbarna eller skriva om det här på samma
sätt. Nej, i England har det varit så ganska länge också. Det är ju som Marcus Christensen på The Guardian, han som är fotbollschef där. Han var väl i Lunds podd och då fick han liksom, ja, fick frågan hur det är. Så bara, ja, men har vi tur får vi en intervju med en Liverpool-spelare på en säsong typ, eller på en månad i alla fall. Och så är det ju i England. De är ju, spelarna är ju sjukt fredade för intervjuer och så. Det är ju jättesvårt att komma nära dem. Det ska ju svenska fans vara jätteglada över, att man faktiskt kan få läsa intervjuer med spelare efter matcher eller i samband med matcher eller sådär. För i England är det ju typ, i princip omöjligt. Var du, Therese, eller var det Noah som fick intervju med Ljungberg? Mm. Men Arsenal liksom sa nej.
Det var Rob Börjesson, va?
Rob Börjesson.
Ja, jag tror att det var Börjesson som hade fått ja från Ljungberg. Men, ja. men visade det sig att Arsenal sa nej, absolut inte. Ja. Vad menar ni?
Ja, för klubbarna har en sån strikt policy, vilket är ju sinnessjukt tråkigt. För alla som vill följa så bra som möjligt. För man får sällan spontana åsikter eller sådär. Det är ju trist.
Och de är ju stenhålla på dem sidan också. Jag vet när Lotta Ökvist gick till Manchester United inför den här säsongen, så hade Aftonbladet ringt upp henne och pratat med henne. Men det hade hon ju fått rejäl bassning för från klubben. För sen var det ju totalstopp liksom. Det gick inte att få tag på henne alls för att United säger nej, det, ni får inte. Punkt.
Och det här har väl att göra med, alltså kanske framförallt att klubbarna vill själva bestämma över vad som sägs och vem som säger saker och på vilket sätt det liksom formuleras och förmedlas. Men sen så tänker jag mig att alltså många spelare är ju säkert väldigt nöjda också med att ha det så här, att de inte behöver prata med media. Och man vet ju det, att många spelare kan ju tycka att man har blivit felciterad till höger och vänster och vara väldigt sura för det. Och sen så är det i själva verket inte så att de har blivit felciterade, men saker och ting kanske, jag menar, en text kanske har blivit skriven på ett sätt som de inte hade förväntat sig. Mm. Och då menar de att de är felciterade fast de de facto har sagt sakerna de har sagt. Och då blir det ju enklare för dem också att gå ut kanske på sin egen Twitter eller vad det nu än är och säga vad de vill säga, för då har de bara sagt det där och då har de liksom sagt det i bara på sina egna sociala medier, och då tycker de väl kanske att de liksom äger sina egna ord på ett annat sätt. Så att det har väl till att börja med klubbarna att göra, men sen så känner jag också att det finns ju säkert de spelare som gärna hade pratat i många lägen, men som inte får. Mm. Som till exempel, och nu Ljungberg är ju ett tränarexempel på det, men det vet jag ju själv när man har försökt få tag på vissa spelare som har varit sådär, ja men absolut, det är inga problem, men du måste gå via klubben när man vill ha en intervju. Och sen så hör man av sig till klubben och de säger tvär nej. Eller svarar inte alls, är ganska populärt också. Även fast man försöker nå dem på 40 miljoner olika sätt. Så att, men jag tänker att Messi är ju också ett, nu har ju inte han någonting med Premier League att göra, men Messi är ju ett ganska färskt exempel på en spelare som tar till sina egna sociala medier. Det var väl i förra veckan när Erik Abidal som nu sitter i Barsas styrelse.
Ja, han är sportchef.
Han är sportchef. Mm. Han går ut och pratar om sina spelare men nämner inte vilka han pratar om utan bara pratar i liksom, generella termer, spelarna, bla bla bla. Messi går ut på sin Instagram och säger och skriver att så här, pratar man om spelarna i laget så borde man nämna vilka det är för att annars så blir det dålig stämning och alla kommer känna sig attackerade och hit och dit. Och det här vart ju en jättestor grej, just att Messi gick ut på Instagram och så tydligt då tar ställning mot Abidal. Och det är ju en sån sak som vi i media såklart jättegärna hade gjort själva, om man säger. Mm. Det finns ju ett intresse för oss också att göra den typen av att få de citaten, om man säger. Men det finns ju också en poäng i att det hade kunnat utvecklas mycket mer, till exempel om det hade varit så att han hade pratat med media istället för att gå ut på sin egen sociala medier. För då kan han bestämma sig att nej, men jag kommer inte säga något mer om det här.
Nej, jag är klar,
det här var
jag
vad jag hade
velat. Eller ja, men bara vilja sin sida av det och så vidare.
Ja, men precis. Alltså att då, har de, då äger de ju liksom exakt vad de säger och när de säger det och när de slutar prata om det. Så att det är ju liksom, det är ju en otroligt stor fråga, hela den här grejen med stängda klubbar och spelarnas egna plattformar.
Ja, och det är ett jätteproblem när det också mixas med någon form av annonssamarbeten, där deras ord dels tas ur någon form av åsiktssynpunkt och sen i någon form av annonssamarbeten. Men ja, vill ni höra mer om det kan ni lyssna på Kick en mediekritik. Varje onsdag.
Frekvent icke-utkommande.
Frekvent icke-utkommande. Där pratar vi vidare om Margot Dietz då, som säger att hon har större räckvidd än många tv-kanaler i en podd idag. Nej, men bara en sista grej. Jag tycker det är så roligt att det här är inte bara en sportfråga. Det är ju nästa nivå också när man liksom kollar på en sån som Donald Trump som är den fria världens ledare som helt enkelt kommunicerar via Twitter. Han har slutat prata med media mer eller mindre om det inte är Fox and Friends. Så att det är ju rätt logiskt antagligen att nästa steg blir att ja, sportstjärnor också bara... Varför ska jag prata med media? Vad är värdet med det? Jag kan prata på min egen plattform. Mm.
Jag menar, och det kan man egentligen dra någon slags koppling till att klubbarna idag har som en försöker konkurrera med media. Alltså traditionell media. Och det är de väl i sin fulla rätt att göra. Liksom. Ska man börja prata? Det får vi ta i Kicken mediekritik. Allting, den stora frågan om vad det här innebär. Men det som verkligen slår mig är så här, hur förbannat tråkigt det är när det blir de här tillrättalagda. Jag såg att typ Manchester United-podden hade en exklusiv intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Otroligt snyggt att få till den. Alltså han är notoriskt svår att få tag på. Men Manchester United lyckades alltså. Deras egna podcast lyckades få tag på Victor Nilsson Lindelöf för honom sätt. Och då var ett av säljargumenten var så här, why he picked number two. Och sen kollade jag transkriberingen av det och det var det, it was available, an offer to me. Och det är så här, ja det är ju inte jätteroligt. Det är inte så att jag får en slags wow-faktor. Här har de verkligen gått på djupet.
Vilken sidan, är din favoritfärg?
Å andra sidan så finns det ju de här härliga intervjuerna med Newcastle-spelare. Som Florian Lajön när han berättade hur han ville mörda folk.
Absolut, absolut.
Det är ju väldigt positivt.
Ja, det är positivt.
Det är lite ge och lite ta.
Ja, jag tror dock att det är ett olycksfall i arbetet som Newcastle ser på det. Men jag har haft en liten tanke när jag tänkte på det här. Att vi kanske har någonting som jag tycker är oroande samhällsutvecklingsmässigt. Som kan innebära någonting kul contentmässigt i sporten. Och nu får ni hänga med mig. Det finns en slovensk vänsterfilosof som heter Slavoj Žižek. Och Kim, nu klipper vi in lite när han pratar så ni får höra hur han låter, för det är speciellt.
Somehow relate, I will return apropå Joker later to the Trump figure. Because what I find especially amusing is that I surfed a little bit on the web, comments on Joker.
Han var och pratade i Malmö nyligen och jag har skummat igenom hans en timme och 40 minuter långa prata om The Rise of Obscene Masters.
Det är lite grann som Streisand-eroderingen här, men...
Ja, absolut. Ja. Jag ska fatta mig hyggligt kort. Själva poängen är att det politiska landskapet har förändrats på ett sätt som vi inte kunde föreställa oss för 20 år sedan. Vi kan inte tänka oss att Ingvar Carlsson skulle gå på det är 30 år sedan förvisso, men ändå, på sådana attacker som Donald Trump gör idag. Men idag så har spelreglerna för hur du uttrycker dig som politisk ledare förändrats fullständigt. Och det är inte så att Donald Trump som alla tänkte egentligen inför presidentvalet, att hans ökända grab him by the pussy citat skulle liksom fälla honom. Det har snarare ökat hans makt. Så att spelreglerna har ändrats fullständigt, och det har vi sett i Duterte i Filippinerna, Bolsonaro i Brasilien och så vidare, alltså Boris Johnson i Storbritannien. Det har förändrats helt, och det kan man tycka är oroväckande för ett slags samhällsklimat. Jag gör det personligen, men utifrån ett content-perspektiv fotbollsmässigt, så om spelarna känner att det inte är lika farligt att uttrycka sig helt vansinnigt längre, då kan det ju komma vad som helst.
Du är där, en sån där galen libtard.
Jag är en galen libtard, och där tänker jag nu jag ska bara avsluta det här, att Sheffield United är liksom föregångslaget i England för The Rise of the Obscene Masters. Och det är liksom, om du tänker tillbaka på Ollie McBurney när han anmäldes av FA för obscena gester i matchen. Han gick ju på någon Swansea match från supporter. Han är ju en skotte som spelar i England och är fan. Ja, jag håller på Swansea. Och jag
hörde någon sån här onanigest.
Ja, exakt. Och det tycker jag väl är ganska felaktigt egentligen, men själva sättet som Sheffield United pratade om det var så här, att Chris Wilder sa så här, han gick på fotboll och hade det trevligt. Och så skulle det aldrig se ut tidigare. Så att Sheffield United är Premier Leagues Donald Trump. Och vi kommer att se mer av det här.
Sky Sports kan man läsa att it makes sense att sälja Pogba. Petter, kan du berätta lite mer om det här?
Ja, precis. Det är ju liksom inside-rapport. Alltså, nu är ju Sky kända för att vara notoriskt långsamma och typ så här 78 på bollen. Men det är Cavezo de Coll som är deras insider där. En kille som brukar vara rätt på det. Och han...
Ja, ganska bra. Ditt namn var på The Times. Och så.
Ja, exakt. Ja, men det är liksom ett respekterat namn i det. Och han menar att liksom Pogba känner sig lurad på det sättet han liksom, för när han värvades till United så hade han väl fått vissa löften om att han skulle vara en central del i ett lag som storsatsade och siktade mot att bli liksom en Champions League stormakt igen.
Det har han väl också fått, de har väl också gjort
det. Jag tycker att de har försökt ändå.
Det har inte gått jättebra, men de har försökt ju sikta i alla fall. Sen siktar de ju inte jättebra.
Nej,
de siktar ungefär lika bra. Så om den här Newcastle-supporten gör sådär när han går på toaletten, så bra siktar Manchester United.
Fan, vilken obehaglig bild.
Nej, men de har ammunitionen, men de har jävligt dålig sikte, det kan man väl ändå säga.
Ja, ja, men absolut. Alltså så här, att det har spenderats pengar, ja, men det har du gjort i West Ham också. Jag tror att liksom Pogba hade ändå fått liksom ett löfte kring att så här, United var liksom på gång in i en ny guldålder. Ja. Och han skulle väl liksom få vara en del av det som en slags återvändare. Och att de liksom beslut som har tagits högt upp i klubben har gått egentligen ganska mycket stick i stäv med den stora liksom idrottsliga satsningen, så att säga. Och att det har liksom slutat med att vinna Europa League. Och det var ungefär så bra det blev. Mm. Att han känner att jag kan mycket bättre än Manchester United. Och att mer och mer tyder på att han kommer liksom kräva att få lämna i sommar, helt enkelt.
Och tillbaka till Europa, i sådana fall kan Coutinho möjligtvis komma. Han verkar bli lite billigare, han har gått från att kosta nästan 1,5 miljard. Tillbaka till England. Från
egentligen,
Europa.
Ja, egentligen ut ur
Europa. Ut Europa. Ja. Coutinho är på väg ut ur Europa, skulle jag givetvis ha sagt.
Nej, han gör en Brexit. Coutinho-xit.
Den continuous homecoming till Liverpool i sådana fall, i alla fall kan vara att asking price för honom har gått från 1,5 miljard ungefär till att vara nu bara, citat, 900 miljoner. Steve McManaman hör säga I wouldn't mind seeing Coutinho back. Tycker jag var ganska roligt. Nej, men den stora frågan är, kommer Coutinho i sommar?
Nej.
Nej, säger Pontus. Therese?
Ja, nej, säger jag. Pontus borde ju veta bättre än mig.
Ja.
Nej, jag säger ja. Ja. Det är dags att Liverpool börjar göra fel.
Nej, men det finns ju det finns ju några saker som alltså talar för det. Det är ju Klopp har ju talat jättevarmt om honom, så det är klart att någon frågar sig, ja, men skulle Coutinho göra det bättre? Ni är ju mycket bättre nu utan honom. Och då säger han, ja, bra spelare skulle alltid kunna förbättra oss, och han är en fantastisk spelare. Så det är klart att han uppskattar honom. Sen finns ju det aspekten att Klopp aldrig har värvat en spelare som han har haft förut.
Intressant.
Men det har ju varit väldigt mycket rykten om Mario Götze till exempel, Marco Reus eller Henrik Mkhitaryan var ett snack om ett tag. Men han har ju varit ganska tydlig med att jag vill testa nya spelare, jag vill inte ha sådana som jag redan har tränat. För att han vill på något sätt, ja, men formar dem från början och så att de inte, och det talar för att det inte skulle vara så, och det har han ju sagt själv många gånger också, att jag vill inte värva spelare som jag själv har, ja, men som jag själv har tränat. Sen var ju Liverpool väldigt nära att värva Mario Götze, så jag vet inte om det är bara bullshit, men han har också talat väldigt gott om många andra spelare.
Ja, det, men det kan ju vara ett fall av att det Klopp har sagt är sant tills det inte stämmer längre.
Ja,
så att säga.
Men så har det varit många gånger. Men nej, jag tror inte att Coutinho är aktuell. Jag tror att man väljer en annan approach. Jag tror inte att han riktigt passar in i den spelstilen som Klopp vill ha just nu.
Mm.
Och sen så är det klart att skulle han komma så skulle han ju garanterat förbättra det på något sätt. För att det är
han är en ganska
spelare.
Bra spelare helt enkelt.
Ja, i Liverpool var han ju väldigt, väldigt bra. Och får man tillbaka honom så är det ju jättebra. Men jag tror inte att det är aktuellt. Dels med att han börjar ju bli äldre. Fyller 28 i år.
Gud vad gammalt.
Och det finns andra alternativ som Klopp kan få börja om på början, från början, från ett med. Att det skulle finnas någon form av kanske spricka mellan andra klubbspelare i klubben som när Coutinho lämnade för att vinna Champions League. Och de andra spelarna kanske inte uppskattade det så mycket. Det var ju, kändes ju som att det var ganska uppenbart att det var en spricka mellan honom och Firmino där i, efter den där sommaren när han fick den ryggskadan. Så... ja, nej, jag tror inte att det är aktuellt alls.
Men erkänns så här. Alltså, jag tror inte heller att det kommer att hända.
Nej.
Men vilket jävla power move av Klopp. Om han tar in honom till sommaren. Och under hösten så blir Philippe Coutinho en av de bästa spelarna i världen igen. Liksom.
Ja, det vore ju, det skulle han ju också älska att göra.
Ja.
Jag tror inte att jag tror att det är troligare att Coutinho går till United typ än Liverpool.
Ja, oh, det vill man säga, det är balanserade mittfältet. Bruno Fernandes, Philippe Coutinho och en missnöjd Paul Pogba. That's the content I'm here
det
for.
Det är där vi kommer för, det är korrekt. Parasite, eller Parasit kanske ni heter på svenska, vann årets film på Oscarsgalan. Kanske inte har någonting med Premier League att göra, tänker man. Tänk om, tänker jag. För i en AMA på Reddit så har regissören till filmen, kommer inte ihåg vad han heter.
Bong Joon-ho.
Ja, härligt. Han sa att han...
Är ni bästis eller?
De är bästis.
Like this.
Ja.
Visar nu att jag håller mina fingrar väldigt tätt ihop för att Pontus ska förstå att så täta är jag och Bong Joon-ho.
I alla fall så fick han frågan i en Ask Me Anything när jag är med på Reddit eller vilka fem drömgäster han skulle ha på en middag.
Inte bara vilken middag som helst, sin sista
middag. Och då svarar han, man får tydligen ta folk som är döda också. Han svarar Alfred Hitchcock. Sen så svarar han Martin Scorsese. Mm. Ja, det är bra.
Ja, men det är två liksom demonregissörer. Ja. Hittills inget jätteuppseende.
Inget jättekonstigt. Sen sa han också den koreanska konståkaren Juna Kim.
Mm. Väldigt stor i Korea. Har ju OS-guld, VM-guld och så vidare.
Och sen Led Zeppelins gitarrist Jimmy Page. Också, jag kan tycka att det är lite trist, men ändå fan Jimmy Page. Han har sett en del.
Det är en rolig. Det är en rolig...
Ja... Vem hade du hellre sett av gamla?
Ja, i och för sig, det är sant. Jimmy Page är säkert svinrolig. Han har dessutom spelat med artister efterhand som var ännu mer intressanta. Men! Plats fem! Han vill också ha Manchester Citys storstjärna Kevin De Bruyne.
Mm. Det är ju fullständigt rimligt av Bong Joon-ho. Jag skulle säga att få vara en fluga på väggen när Kevin De Bruyne ska sitta och diskutera riff med Jimmy Page, gangsterfilmer med Scorsese. Alltså Bong Joon-ho pratar väl inte så särskilt mycket engelska heller, så jag vet inte hur de ska mötas i det här. Jag vet inte om Juna Kim pratar bra engelska så att hon kan vara någon slags tolk.
Hon kanske kan tolka allting.
Ja, exakt.
Men jag tror jag läste någonstans att Alfred Hitchcock pratar flytande koreanska.
Så. Han är väl jättedöd då?
Ja, men det hade ju inte hjälpt honom på middagen ändå.
Men jag tänker att är det en sån här Weekend at Bernie's att någon håller liv i?
Ja, då hjälper inte hans flytande koreanska, som jag nu fabulerade fram.
Men jag ska säga så här, om man ska prata, vi har ju varit inne på det med så här tillrättalagda mediegrejer från klubben och sånt. Kevin De Bruyne är ju faktiskt ganska intressant i sin give a fuck-attityd som han har. Det var ju jättekul när, i alla fall i City-kretsar, när City har ju missat straffar så in i den här säsongen. Och många har ju undrat, varför tar inte Kevin De Bruyne, han kan liksom sätta bollen exakt var han vill, när han vill. Varför tar inte han straffa? Så fick han en fråga i mixade zonen, jag tror det var Sam Lee som är sitt korrespondent på The Athletic, att så här, vill du ta straffa? Och då har han bara ryckt på axlarna så här, jag kan göra det. Hon frågar mig, jag bryr mig inte. Jag skiter i. Vill de att jag ska ta det så tar jag den, annars bryr jag mig inte om jag får ta den. Och det, är ju, det finns ju ändå någonting i det. De allra flesta hade väl svarat att så här, det är upp till tränaren, stort ansvar, jag skulle bli hedrad. Han bara skiter i det.
Ja, men det är sagt, han skulle alltså vara en rolig middagsgäst, tänker du?
Jag tror att...
vad tycker du om fisken? Skiter i.
Skiter i, kan man väl äta?
Ja. Nej, jag bryr mig inte om den är giftig. Är det en sån här japansk blåsfisk med alla farliga delar? Jag bryr mig inte.
Jag vet inte om den finns där.
Nej, men det finns ju ändå någonting med hans nihilistiska approach som gör honom mer intressant än valfri. Alltså,
valfri de andra så här 12 miljarder människorna du kan välja på.
Ja, exakt.
Ja, det är något ändå. Men om vi skulle ha en middag skulle bjuda in vem vi vill. Vilka skulle vi bjuda in? Jag skulle bjuda in brittiska drottningen. Tror hon är svinkul att ha bredvid sig.
Gud nej, absolut inte.
Ja, men hon är ju underbar, skitrolig. De har gjort en tv-serie om
henne. Bara för att du sätter Crown tänker så här, men där är hon ju rolig.
Ja, där är hon rolig. Hon är också rolig i när Helen Mirren spelar henne i The Queen.
Mm. Mm.
Okej, jag kanske hellre vill ha Helen Mirren i och för sig.
Men vad diskuterar man så här? Att corgis har blivit lite väl framavlade sista
man
tiden.
Man kan fråga hur var han egentligen? Om vem som helst.
Ja, okej. Okay. Ja, för att hon har funnits så länge.
Ja, och för att alla som var någonting i Storbritannien under hela
1900-talet. Ja, okej okay då. Men det tror du hon sitter på någon så här femgetingsanekdot? Jag kommer ihåg när Sir Elton John gjorde detta.
Jag tror absolut det är det hon gör.
Ja, okay.
Jag tror det skulle räcka med att hon var med egentligen. Då är vi ju fem personer dessutom. Vem skulle du ha, Peter?
Jag skulle ha Sid Vicious. Den gamla basisten i Sex Pistols som... är liksom punkpersonifierat. Också någonting med att liksom han fick sin döende överdos knark av sin mamma som jag hade velat fråga lite mer om. Den relationen är ju lite kittlande faktiskt.
Lite kittlande.
Therese, vem skulle du bjuda in?
Eminem.
Bra! Intressant.
Ja. Mm. Jag tycker inte att jag behöver
det är klockan.
Säga någonting mer än Eminem.
Pontus?
Jag vill ju inte vara världens tråkigaste, men jag kan inte dra
säg inte Klopp.
Jag måste välja Klopp.
Fan!
Fy fan!
Jag kan inte gå på någon som jag skulle äta middag med. Det finns ingen människa på den här jorden som jag skulle vilja äta middag med mer.
Okej, då går vi vidare.
Nej, snälla, avbryt.
En annan person som jag kanske inte riktigt känner jag skulle vilja ha på den här middagen, det är Phil Neville. Jag ska förklara varför. Hans fru blev intervjuad i Manchester Evening News med rubriken Phil has never even made a drink.
Made me a drink,
förlåt. Hon förklarar också det lite senare i artikeln genom att säga he's not capable. He's just never learned. He just doesn't know how. It's not that I think he wouldn't do it if he could. He just doesn't know how to do it. Det här är inte det märkligaste med den här artikeln. Alltså, var börjar vi ens?
Nej, men det är så jävla svårt att veta vart man ska börja. Det är en helt sinnessjuk intervju.
Ja.
Där hon väl mer eller mindre berättar om hur fantastiskt det har varit att hon... har gjort allt hemma i vad de har varit ihop 23 år.
Ja, tagit hand om barnen, lagat all mat.
Gifte sig 99.
Hon säger väl också att jag vill att han ska göra vad han vill, när han vill. Han ska kunna åka iväg och göra saker och så kan jag stanna hemma så han kan veta att hemmet alltid är under kontroll.
Ja, det var ju också någon sån här detalj att hon börjar varje dag med att gå upp vid 4:30 på morgonen för att gå till gymmet.
Ja, alltså, hon går till gymmet så att hon hinner gymma. Då måste hon gå upp 4:45 tror jag.
Men det är ju mycket, alltså nu är det så här, jag vill ändå så här någonstans en liten sån att man får tycka om exakt vad man vill här i livet. Och vill man vara en person som är hemma och städar och lagar mat och tar hand om sina barn så är det klart att man får vara det. Det är liksom inte det som
är
det mest problematiska här. Det är bara så här, det ringer så jävla mycket varningsklockor när det känns som att hon romantiserar allt det här på det här. Och så som hon säger också, att så här, jag vill att han ska kunna göra vad som helst och när som helst och jag kommer bara fixa allting. Och sen också så här att just det här med att här, han har bara aldrig lärt sig det här med att göra en drink då eller laga mat och allt vad det nu är.
Tokiga Phil.
Ja, det är bara så det är.
Ja, alltså, oj då.
Och det stör mig så mycket, men det sjukaste med den här intervjun det är också att efter att hon har sagt allt det här, jag tror att det är typ, har hon framför mig, det är citatet efter, sen vet man ju inte, det kan ju ha sagts tidigare, men det kommer väldigt så här... i ett lite roligt läge här i intervjun, att nästa citat är I think the thing I'm most proud of is his work ethic. Alltså jag får psykos. Mannen kan liksom inte göra en Red Bull vodka. Men det hon är mest stolt över, det är hans arbetsmoral.
Alltså jag får såna här Stockholmssyndrom-vibbar.
Verkligen.
Hon har liksom helt tätt sig till sin kidnappare. Det är ruskigt obehagligt.
Nej, men jag får panik.
Men det var ju väldigt starkt också när han stack från förlossningen. När hon hade blivit inlagd, inlagd för förlossning 12 veckor för tidigt. Och han var väldigt allvarligt. Han var illa däran. Mm. Och barnet fick hjärtstopp i typ 6 minuter. Och han stack i fotbollsträningen.
Åh gud.
Det var mörkt.
Nej, jag hade ju dödat honom. Alltså, hade jag varit hans partner så hade jag ju låst in mig för resten av livet. Men det är ju inte värt det.
Ja, herregud. Vi släpper honom. Vill ni läsa det här så finns det en Emergency Evening News.
Läs det inte. Det är för mörkt.
Inte. Tro oss. Men avslutningsvis ska vi säga då att det finns ytterligare ett skämt på sociala medier, lite grann med tanke på vad vi pratade om förut med sociala plattformar som en spelare har dragit. Den här gången är det Dele Alli som har dragit ett coronavirus-skämt, tydligen på Snapchat. Jag har inte riktigt sett, jag har fått förklarat att han zoomar in på någon med asiatiskt kodat utseende och sen filmar han en flaska med antiseptiskt innehåll och sen så har han skrivit som caption: "This virus gonna have to be quicker than that to catch me." Inte superkul.
Nej.
Inte kul överhuvudtaget. Och framförallt ytterligare ett bevis på att Dele Alli är ett jävla as. Jag har aldrig gillat honom. Jag hatar honom om jag ska vara helt ärlig. Han framstår som så extremt osympatisk. Och det här gör ju det hela bara ännu värre. Och det kanske inte är för att... Alltså så här, man kanske kan tycka att det inte är det värsta skämtet man kan dra på samma sätt som... Vem var det? Var det Bernardo Silva med godiset?
Bondi, ja.
Ja, exakt. Mm. Det kanske man liksom någonstans här i sin vardag kan bara så här... Ja, det var inte så fräscht, men okej. Men vi ska också komma ihåg att det här kommer ju också... Och han har bett om ursäkt, ska vi säga. För det gör de ju alltid, fotbollsspelarna.
Ja, de gör alltid. De går över gränsen och bara, sorry.
Det var när någon annan tänker åt dem så inser de att, ja, det här var tydligen inte så bra.
Ja, det är väldigt bra beskrivning av vad fotbollsspelare har det faktiskt.
Presspersonen som bara, för i helvete, springer till en telefon och ringer. Så här, ja. Du förstår att det här är superrasistiskt, va?
Ja. Och det är ju det som är problemet, som sagt. Även om man själv kanske tycker att så här, men det var väl inte så farligt, så kommer det ju ändå i en tid då det är ett problem med den här rasismen som har uppstått i samband med coronavirusets spridning. Och jag läste bara tidigare idag att flera sådana Asian communities in the UK har rapporterat att det har ökat markant de här senaste veckorna, just rasism mot asiater i Storbritannien. Mm. Och det förekommer ju liksom på arbetsplatser och på skolor bland små barn och så här. Så att det är ju liksom, det är ju inte bara att det är liksom äckligt från början, så är det ju så fruktansvärt jävla otajmat också. Alltså att man inte liksom har... Det var som sagt samma sak som med den här Bernardo Silva-grejen, att det är så här, att man inte bara kan tänka lite.
Är man en förebild så betyder det vad man gör. Han är en förebild, han gör någonting, och sen så spelar det ingen roll om man ber om ursäkt. Han borde, som vi sa förut nu, han borde ha tänkt innan och inte låta någon annan tänka åt honom.
Vox.com har skrivit en jättebra, om man vill läsa om den, alltså som en djupliggande xenofobi mot folk från Östra Asien, Kina, Korea och Japan. Framförallt handlar det om att de är smutsiga. Finns en gammal i engelskspråkiga länder de tar upp i USA, Kanada och England då, så finns det jätteproblem nu med föräldrar som vill ha barn avstängda från skolor på grund av att de har kinesiskt påbrå, eller i Storbritannien att flera restauranger har problem att få besökare för att de är oroade about the cleanliness. Så att det är precis som Therese säger, det finns ju någonting riktigt mörkt bakom Dele Alli. Skithögen Dele Allis dåliga skämt.
Skithögar, det är ju också vi.
Och nu är vi klara för idag.
Nästa vecka kan vi se fram, eller under veckan, nästa vecka kommer vi prata om, kan vi se fram mot Wolves Leicester bland annat, Norwich, Liverpool. Kanske Liverpool långa på vidare mot ligatiteln och sen...
Ja, men Norwich har visat sig vara tuffa motståndare för dem förut.
Man vet aldrig. Och sen så på måndag nästa vecka så är det någonting som skulle vara ett enormt stormöte för bara 10 år sedan, Chelsea Manchester United. Men det har sagt, säger jag i alla fall, hej då.
Hej, jag också. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.